En podcast från Aftonbladet.
Dag för dag trappas konflikten i Kongo-Kinshasa upp. Sedan rebellgruppen M23 intog miljonstaden Goma i slutet av januari har nära 3000 personer dödats och hundratals har tvingats på flykt.
And let's continue with our look at the fighting in the Democratic Republic of Congo, where M23 rebels appear to have captured almost all of its largest city, Goma.
There are still bodies of people who died in the violence lying in the streets of Goma. Our colleagues tell us that morgues are at capacity and hospitals and health centers are overwhelmed with injured people.
There are reports of widespread human rights abuses, including sexual violence and the recruitment of child soldiers.
Ja, konflikten i Kongo-Kinshasa har pågått fram och tillbaka sedan mitten av 1990-talet. Det har kallats för världens mest utdragna humanitära katastrof. Rebellgruppen som just nu rycker fram i landet kallar sig för M23 och består av tutsier. Den delen av befolkningen i Rwanda som utsattes för folkmordet 1994.
Vi ska börja med en rapport ifrån vår Afrika-korrespondent. Det gäller alltså situationen i Rwandas huvudstad Kigali.
Det har ikväll kommit rapporter om artillerield i Kigali och att det inleds en klappjakt på invånare som tillhör minoritetsfolket Tutsi.
Ja, flera hundratusen människor har brutalt mördats, nedhuggna med hackor och knivar.
Enligt M23 själva så handlar dagens attacker om att skydda tutsier i östra Kongo. Samtidigt är regionen mycket mineralrik och vissa experter menar att rebellgruppen med Rwanda som stöd vill plundra landet på tillgångar. Det är en blodig konflikt där civilbefolkningen betalar det högsta priset. Och i dagens Aftonbladet Daily pratar vi om vad konflikten egentligen handlar om och om det finns en möjlig lösning. Jag heter Olivia Bengtsson. Och dagens gäst är Görel Espelund, journalist och författare med särskilt fokus på Afrika och redaktör på Utrikespolitiska institutet. Hej Görel och välkommen till Aftonbladet Daily.
Tack så mycket.
Ja, kriget i Kongo-Kinshasa har ju pågått fram och tillbaka sedan mitten av 1990-talet och har ju kallats för världens mest utdragna humanitära katastrof. Nu har ju stridigheterna återigen blossat upp. Är du förvånad över det?
Nej, det är jag egentligen inte. Utan det vi ser nu, det är ju återigen en upptrappning av det kriget och de strider som precis som du nämnde, har pågått under väldigt, väldigt lång tid. Och det som kanske förvånade oss som har följt den här konflikten, det var ju att den här gruppen M23 som nu är särskilt aktiv och är den stora, tunga aktören mot regeringsstyrkorna. Man trodde att de hade demobiliserat och att de faktiskt var en spillra av sig själv fram till ungefär 2021 när de plötsligt gick på en ny offensiv. Det var väl kanske mer förvånande, men att man nu går fram med kraft, det kanske bara var någonting som vi har väntat på.
Men vad handlar då den här konflikten om? Vad jag förstår som så måste vi ändå gå bakåt i tiden då för att förstå.
Absolut, och jag menar, det som sagt, den här konflikten har pågått väldigt, väldigt länge. Och ska man ta det förenklat och konkret, koncist, så handlar det väldigt mycket om makten över resurserna. Demokratiska republiken Kongo, där konflikten utspelar sig i de östra delarna, är väldigt rikt på resurser. Och här finns stora fyndigheter av guld och kritiska mineral och metaller för den gröna omställningen. Kobolt, volfram, det som vi brukar kalla för koltan. Och FN anklagar ju då både Rwanda och Uganda, som är grannländer till Kongo, att helt enkelt utnyttja konflikten för att själva då kunna utvinna och dra nytta av de här råvarorna. Men sen finns det också en annan sida, och det är att då M23, den stora rebellgruppen, som då får stöd från Rwanda, talar om att man strider för att skydda tutsi-minoriteten. Och tutsi-minoriteten i den här delen av landet, det är ju samma tutsi-folk som utsattes för folkmordet i Rwanda 1994. Så att det finns liksom förgreningar, rötter och en historia som sagt går väldigt långt tillbaka i tiden.
Ja, och den här rebellgruppen då, M23, som rycker fram i Kongo Kinshasa, vad vet vi lite mer om dem?
Alltså M23 är en tutsi-milis kan man säga. Och den har sprungit ur en annan tutsi-milis som för ett antal år sedan slöt ett avtal med regeringen. Och då så var det en grupp inom den här andra milisen, CNDP, som inte tyckte det var ett bra avtal. Och då så bröt man sig ut och startade den här M23. Och som jag sa tidigare, som sagt, formellt så var M23 besegrat och skulle demobilisera i början av 2010-talet, 2012, 2013 däromkring. Men sedan då blev återaktivt runt 2021. Och då har ju då Rwanda, som leds av en tutsi-regering, anklagats väldigt länge för att stödja M23, något då som Rwanda först har förnekat, sedan slutat kommentera. Och nu så pratar man istället om sin rätt att försvara sig.
Finns det några andra parter som är med i den här konflikten?
Ja, det här är en komplex situation och man pratar om över 100 olika milisgrupper som finns i området och ibland lierar sig med varandra, ibland bryts upp, ibland fragmenteras. Så det är väldigt komplicerat. Vad man skulle kunna nämna som tycker jag är viktigt är att det också finns en grupp som heter FDLR. Och det är den spillrorna i alla fall av den tidigare Hutu-regimen och Hutu-armén som stod mot tutsi-minoriteten i folkmordet och sedan i Rwanda då 1994 och sen flydde över till Kongo. Och det är de här grupperingarna som då M23 och Rwanda säger att man måste försvara sig emot. Sedan har vi andra grannländer i den här konflikten. Vi har Uganda, vi har även grannlandet Burundi, vi har en rad olika självförsvarsgrupper. Vi har en islamistisk milis lite mer uppe i de norra ändarna. Och dessutom så har vi då, de är inte med i konflikten, men vi har på plats en FN-styrka och även en regional fredsstyrka. Så det är många inblandade.
USAs president Donald Trump har nyligen beslutat att frysa stödet till biståndsmyndigheten USAID. Flera andra biståndsprojekt har även pausats och livsgörande hjälp för flera miljarder dollar riskerar att utebli. Och med en väpnad konflikt som tvingar människor på flykt ökar risken för sjukdomar och smittspridning. Kan Kongo Kinshasa stå inför en humanitär kris av en omfattning vi inte sett tidigare? Det ska vi prata mer om efter en kort paus. Häng kvar! Nära 3000 människor ska ha dödats i de senaste striderna och FNs människorättsorgan har dokumenterat misstänkta gängvåldtäkter och varnar för att sexuellt våld används som ett krigsvapen av beväpnade grupper i landet. Görel, du som har bevakat Afrika i många år, är det här vanligt i de här konflikterna att man använder sexuellt våld som krigsvapen?
Alltså jag skulle vilja säga att det är vanligt i alla krig och i alla konflikter. Sexuellt våld har vi ju hört många rapporter från exempelvis i kriget i Ukraina, från Gaza, även i andra konflikter på den afrikanska kontinenten. Sexuellt våld i krig är betraktat som ett brott mot humanitär rätt. Internationella brottmålsdomstolen har också listat det som en form av krigsförbrytelse, alltså ett krigsbrott, och kan också vara en del av ett folkmord. Det vi ser i östra Kongo och har sett under lång tid, det som du säger, väldigt grovt sexuellt våld.
Det var ju i början av februari som M23 intog Goma. Och de har ju sedan dess avancerat söderut. Det kommer uppgifter om att de har siktet inställt på huvudstaden Kinshasa. Hur allvarlig är den här konflikten? Och ser du liksom några risker att den sprider sig ännu mer?
Det finns absolut risk att den kan sprida sig och bli en ännu mer regional konflikt. Men som jag nämnde tidigare så är ju många av grannländerna direkt eller indirekt redan inblandade, Burundi, Uganda och Rwanda. Och sedan har då M23 som har en politisk gren som heter Kongoflodens allians. Det är de då som har sagt att de ska, citat, befria, slutcitat, hela landet. De har börjat röra sig söderut, de har gått mot nästa stora stad som heter Bukavu. De har inte nått fram till Bukavu ännu. Jag tycker det är för tidigt att säga om det här med att, citat, befria, slutcitat, hela landet verkligen är deras mål och vad de egentligen vill. Men jag menar, tittar vi tillbaka till historien så har ju rebellrörelser tidigare gått mot Kinshasa, och 97 så intog man ju huvudstaden, och sedan några år tidigare så var man ganska nära att göra samma sak. Så det är ju inte ett omöjligt scenario, men jag ser det inte just nu. Vi får vänta och se lite grann vad som händer.
Och när våldet trappas upp så tvingas ju allt fler människor på flykt, vilket bland annat leder till sämre tillgång till vård. Vad ser du för konsekvenser av det?
Ja, det är ju jättestora humanitära konsekvenser som kommer av de här striderna. Du nämnde antalet döda. Förutom de tusentals människor som har dött i de senaste striderna så är det ju många, många fler som har tvingats på flykt. Och det innebär ju inte bara att man måste lämna sitt hem. Det innebär att man måste lämna sina försörjningsmöjligheter. Det innebär att barn inte får gå i skolan. Det innebär att man är då ännu mer beroende av hjälp utifrån. Och det finns ju också en risk för att det sexuella våldet som vi tidigare nämnde, att det ökar.
Och samtidigt så har ju USA med Donald Trump i spetsen beslutat att frysa stödet till biståndsmyndigheten USAID. Något som redan ju har fått konsekvenser i Afrika. Flera andra biståndsprojekt har ju även pausats, och livsavgörande hjälp för flera miljarder dollar riskerar ju nu att utebli. Vad tror du, kan Kongo-Kinshasa stå inför en humanitär kris av en omfattning vi inte sett tidigare i och med det här?
Så kan scenariot säkert bli. Alltså, jag menar, den humanitära krisen är idag redan väldigt, väldigt omfattande. Och det är inte helt lätt att överblicka idag var USAID, det frysta biståndet från USA, kommer att innebära den här typen av situationer. Det vi har sett är ju att exempelvis då stora utbetalningar till hälsosektorn och inom vård och annat bistånd har fryst. Väldigt många program har lagts på is, och jag skulle säga miljoner afrikaner har drabbats väldigt hårt. Exakt vad det kommer att innebära i Kongo, det får vi kanske se, men det är en väldigt svår situation.
Görel, det är ju ofta underrapporterat om konflikter i Afrika. Vad tror du det beror på?
Väldigt många av de krig och kriser som vi ser i Afrika, om de sedan handlar att man kan koppla dem till klimatet eller om man kopplar dem till krig, är underrapporterade. För tredje året i rad så listade Care International världens 10 mest underrapporterade humanitära kriser i världen. Och för tredje året i rad så hamnade alla de 10 i Afrika. Det tycker jag säger en del om hur lite som den här kontinenten och konflikterna på den afrikanska kontinenten bevakas.
Och om vi går tillbaka till den här konflikten nu då i Kongo och Kinshasa, går det att se en lösning på den?
Just nu tycker jag att det är oerhört svårt. Vi pratar om att det finns en risk att den sprids regionalt. Det finns kanske då som sagt snarare en risk att den ökar i omfattning. Det har inte satts någon direkt press regionalt på att exempelvis Rwanda ska dra tillbaka de trupper som man har i landet. I den bästa världen så får vi till ett scenario där folk eller parterna sitter ner, förhandlar, diskuterar och kommer fram till någon typ av lösning. Men då gäller det också att bygga tillit. Och den här tilliten att exempelvis Rwandas säkerhet ska kunna garanteras. Men också en tillit att inte Uganda och Rwanda utnyttja konflikten för att dra resurser och råvaror och de här väldigt betydelsefulla mineral och metallerna ur Kongo. Så att, det är en väldigt svår situation just nu.
Du har ju bevakat Afrika länge. Vad ser du som worst case scenario i och med den här konflikten?
Att vi får ett Kongo som kanske delvis faller samman. Att vi har ju redan en del av det här landet är i en regional konflikt. Det kan sprida sig. Kongo är ett stort land. Fler länder kan dras in. Vi har sett det förut. På 90-talet så hade vi något som vi brukar kalla Afrikas världskrig med ett antal olika länder indragna i konflikten. Det scenariot kan komma tillbaka.
Mm. Och vad ser du som best case scenario då i det här?
Att parterna sätter sig ner vid förhandlingsbordet och på något vis kommer fram till en lösning. Men som sagt, då måste man också bygga tillit. Och det är väldigt svårt idag.
Görel Espelund, tack för din medverkan idag.
Tack.
Sist här, Görel Espelund, journalist och författare med särskilt fokus på Afrika och redaktör på Utrikespolitiska institutet. Du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily med mig, Olivia Bengtsson. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.